Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
For to uker siden så hadde vi besøk av Agnetesh, og vi snakket om livsstilsendringer. En episode som folk synes var bra, og folk har vært nysgjerrige, de har lyst på mer. Dette åpenbart noe som rører ved folk. Vi har jo gått ut og høyt og ment at nå så skal vi ha en litt mer sånn faglig og vitenskapelig tilnærming til det opplegget vårt. Og Agnete jo ikke en vitenskapskvinne, men hun en praktiker. Det gøy å høre den siden av det, men i dag så har vi fått besøk av en fagperson, en person som kan dette fra forhåpentligvis, det gjenstår jo å se. Men vi har fått besøk av deg, psykolog Michelle Hansson.
Oj, tack. Vilken press det var på mig här nu att jag skulle ha den vetenskapliga delen här. Men väldigt, väldigt hyggligt att vara här i alla fall. Mitt namn är Michelle Hansson. Jag är psykolog utdannat i Sverige, i Göteborg. Bott i Norge faktiskt sista 8 åren i Oslo och i Lillehammer faktiskt. Där jag jobbat just extremt mycket med livsstilsändring. Både i förhållande till det som inom specialistvården eller specialisthälsotjänsten kallas för cykelövervikt. Men också jobbat som verksamhetsledare och sådär. Och idag jobbar jag faktiskt som verksamhetsledare på ett ställe som heter Brave, där vi jobbar just för att tillgängliggöra psykologisk hjälp och behandling till många, många fler människor, och där vi just ser på mental hälsa som någonting som man ska träna på, som är lika naturligt som den fysiska hälsan. Så det är superkul att vara här och liksom tycker det är spännande tema som blir kul att bara liksom diskutera med er och se vad vi kan komma fram till tillsammans.
Ja, det där är kul. Jag bara ett spørsmål. Du säger att du jobbar med livsstilsändringar och sånt, så bara infrasiden så var jag vem är då den typiska patienten?
Oj. För jag tänker att livsstilsändring kan vara så svårt tema egentligen. Det kan ju vara allting egentligen. Ofta när man tänker på livsstilsändring så kanske man tänker att det har någonting med vikt eller kost eller någonting väldigt så fysiologiskt eller sådär. Men jag tänker ju liksom livsstilsändring kan ju vara allting. Det kan ju vara en person som ska lämna en destruktiv relation eller någon som ska komma tillbaka efter att ha varit psykmäld eller någon som har varit med i ett trauma där man ska pröva att göra en livsstilsändring och komma tillbaka i livet. Så därför så tänker jag liksom livsstilsändring, och kanske när vi pratar om det idag också att vi tänker att det är väldigt försäljiga och kan vara väldigt försäljiga mål. Så för någon kan ju livsstilsändring vara att till exempel att spisa sundare. Medan för någon annan så kan en livsstilsändring vara att faktiskt spisa mer för att må bra och ha det bra. Och det tänker jag är viktigt att ha med sig också.
Ja, detta är jättespännande. För jag tror ju att de flesta av oss, när vi tänker livsstilsändring, så tänker man att folk är överviktiga, har dålig hälsa. Och så måste det gå från det till att pröva få sig bättre vanor och rutiner och få sig god hälsa. Men som du säger, det är ju många olika utgångspunkt. Och är det så att det är samma uppskrift eller är det olika, finns liksom, för det är hoppet mitt, jag älskar det när det finns en sån one size fits all här uppskriften, och när du har den så bara då fixar du allt. Men är det så enkelt?
Dessvärre så ska väl vi psykologer alltid problematisera, men det är klart, alltså ofta så är det faktiskt liknande, vad ska vi säga, måter eller tekniker som man kan lösa väldigt olika ting. Så någon till exempel som har problem med att spisa för mycket kan ha samma lösning som någon som spiser för lite. Det vill säga att man går på kortsiktiga konsekvenser. Ofta den som spiser för lite gör någonting som kortsiktigt gör att man inte spiser för att man ska få det lite bättre. Men på samma måte så kan det vara någon som spiser för mycket, prövar att göra någonting kortsiktigt som då gör att man spiser och går upp i vikt istället. Så själva lösningen kan ju vara att liksom pröva att se till att vi gör ting som ger långsiktigt goda konsekvenser också för de här egentligen forskjelliga typer av livsstilsändring som de tränger.
Her du inne på det. Dette er spennende. For det, min liksom store en tanke jeg får her vi vet jo på en måte, altså vi vet kunnskapen der. Alle nekter å tro at det noen der ute som ikke vet at man må på en måte spise sunt, ha sunne rutiner, og det jo å spise nok, og ikke for mye, ikke for lite. Man bør trene, det bra for deg. Det du på en måte lært på skolen, i barnehagen. Det noe vi har blitt fortalt og blir fortalt hele tiden. Likevel så synder vi. Og det ikke sånn, jeg synder helt sikkert selv på mange av disse tingene. Og hvorfor synder vi?
Oj, jag får supermånga tankar med en gång här. Jag tänker skulle jättegärna vilja svara på den, för den tror jag är för att vi har ett alldeles för stort fokus på det som kallas för trigger eller igångsättare eller information. Att vi tror att det är det som ändrar folk, men mycket mycket mer som ändrar folk, det är konsekvensen av det jag gör, det vill säga artfärdet, att vad blir konsekvensen av det artfärdet jag gör. Jag tänker att vi ska komma dit. Det jag tycker man ska också liksom bredda detta, så tänker jag att vi människor är helt fantastiska på livsstilsändring. Jag tror du är helt fantastisk på livsstilsändring, Öystein är. Alltså väldigt många. Men vi vi evolutionistiskt så vi programmerade för att se på alla fel vi gör. Det vill säga allt vi inte får till. Alla de livsstilsändringar som inte klarar. Men tänk hur många det är som skiftar jobb, som mister någon man älskar, någon som går igenom vanskliga ting och som klarar av att göra helt otroliga saker. Inte minst om vi tänker covid. Tänk den livsstilsändringen som hela världen gjorde över, om inte en natt så på väldigt kort tid. Så jag tror att ibland är det liksom evolutionistiskt, vi är programmerade för att hela tiden se, hur kan jag göra det ännu bättre, hur kan jag få ännu mer, hur kan jag utvecklas. Och jag tror liksom, ibland får man ha med sig det också, som jag tror kan vara fint att också ha någon slags självmedfödelse eller self-compassion som man kan prata om, att okej, jag får faktiskt till ganska många livsstilsändringar i mitt liv. Så jag tycker det perspektivet är fint att med. Sen är det ju helt klart så att det finns många ting och liksom temat kring livsstilsändring och varför det är vanskligt som jag tycker är superspännande och som jag såklart hjälper patienter och klienter med hela tiden, när man säger att om jag tränger faktiskt att göra en del ändringar i mitt liv för att leva det livet jag önskar. Och det är ju superspännande att få vara med på en sån resa tillsammans med andra människor.
Ja, för är det inte lite sån att man survival of the fittest, sägs det ju. Men det stämmer ju egentligen inte, för det är väl, hvis man ser liksom evolutionen över tid, så är det ju survival of the den som är mest tillpassningsdyktig. Och där är ju människan i särskildhet bäst till oss att tillpassa sig. Vi är väldigt goda att tillpassa oss, men problem här är väl att vi har lagt ett samhälle hvor en del av disse tillpassningarna har blivit så bra att det på sikt är lite dåligt för oss också, men det är inte så dåligt att vi må. Och det är väl där livsstilsändringarna kommer in, för att det är sånt, hvis vi hade måtte, ja, men da hadde det vært løst, da hadde det løst i kveld. Men når det er liksom sånn at det er en langsom pine eller noe som bare sånn, ok, vi lærer oss å akseptere det, så holder vi ut. Det ikke litt sånn der?
Ja, det ikke tidsinkonsistens? Ikke det liksom det store problemet her, at vi optimerer, vi vil optimere for det neste minuttet, i stedet for å optimere for de neste 50 årene. Det det du er inne på der, Justen.
Ja.
Ja, samtidig som, på en måte, hvis det hadde vært sånn at vi hadde måttet ta disse valgene, disse listeendringene, så hadde vi gjort det, men vi har lyst til å minste motstands vei, ikke sant? Så vi tilpasser oss litt sånn negativt også, at liksom, og så går det til slutt utover helsa hvis vi holder på veldig lenge, da. Og da er det litt sånn tung materie å snu, samtidig som du må ikke gjøre det i morgen, for at det går, dette skurrer og går i 5 år til, vet du, men så når du treffer bunn, da snur du liksom. Kan godt hende jeg misforstår det, men jeg vet ikke hva du tenker om det, Michelle.
Absolut, alltså det är väl det vi jobbar med hela tiden är ju att återigen ur ett evolutionistiskt perspektiv, vi är programmerade och se till att vi undgår faror eller trusler med en gång. Då kommer vi göra det valget, eller om vi kan spisa eller få en belöning med en gång. Antingen om handlar om format eller vann eller reproduceras eller vad det är. Det är så vi är programmerade. Och så har det varit i 200 000 år. Det är bara de sista 500 åren som vi börjar, där det har blivit en fördel att kunna, det vi kallar för delayed gratification. Det vill säga att utdana sig i 20 år och sen eventuellt få ett jobb. Det vill säga att, jag vet inte om ni känner till det här marshmallows-testet, men det är barn som ska vänta på att få någonting, så att säga. Och det handlar ju om det hela tiden. Och vi människor är inte programmerade till det. Alltså hjärnan fungerar inte så. Och det innebär att jag vore ju liksom korkad och dum om jag inte valde att ta en belöning här och nu istället för att vänta och eventuellt få någonting längre fram. Om vi kommer in lite på livsstilsändring, så är det liksom, att spise på en viss måte eller att träna, om vi tar de två exemplen, så är ju liksom spising, att äta chips eller någonting unyttigt på kvällen är ju ofta fantastiskt bra. Det vill säga att jag blir av med någonting som är obehagligt. Jag kanske känner mig väldigt trött, sliten, jag har haft en tuff dag, jag har haft en bråkat med barnen eller jag har haft en... att jag känner mig lite lame eller trist. Ja, men då tar jag någonting som gör att jag blir av med det obehagliga. Omedelbart blir jag av med det obehagliga. Och så får jag också en belöning, för det smakar ju gott. Och det känns bra. Mm. Jag menar, då vore jag ju idiot om jag inte fortsatte med det adfärdet, eller vad vi ska kalla det. Om vi ser på träning till exempel, så är det tvärtom. Det vill säga att träning, jag går och tränar. Ja, det ger mig ett obehag. Det är utfordrande, det är lite slitsamt. Och dessutom så är det inte så att jag tittar mig i spegeln direkt efter och bara, wow, herregud, här har det skett ting. Utan det är ju någonting som kommer längre fram.
Ja, kan det også være fra sånn evolusjonistisk perspektiv, så gir det jo mening at hvis du, man går lange perioder uten mat, så kommer du over en tue med bær, ja, da gjelder det å galpe ned på alle de bæra før du, for du vet ikke om det kommer noe bær neste omgang, og samme trening, altså kan du ikke trene, du vet jo ikke, plutselig må du løpe fra noen løver, og da kan du ikke være utslitt og må restituere, liksom, ha beina høyt, for at når de løvene kommer, da kommer de, og da gjelder det å være klar. Så det er vel litt det at vi, men og det med tidsinkonsistens er jo litt det du sier der, at om hvis du hadde visst, altså hvis du fikk hjertestans i morgen, hvis du spiste chips, alle visste det, ja, da hadde du ingen spist chips, for de har ikke lyst på hjertestans i morgen. Men det at du får hjertestans om 50 år eller 30 år, at du øker sannsynligheten for det, det ja, men om 30 år, og jeg hører stadigvæk folk på, som unge som alle vi da, sier sånn at, ja, men jeg vil heller dø litt tidlig, liksom. Jeg vil, altså, who cares, liksom, jeg røyker heller nå, for at jeg bryr meg ikke om jeg blir 70 eller 75. Men jeg lover deg, når du 69 år, da kommer du til å tenke, fuck, altså, faderen, eller jeg skulle bare stumpa den siggen, liksom. Ah.
Och så är det ju också så att alltså, vi människor är programmerade att gå på de konsekvenserna som är helt omedelbara. Det som kommer direkt efter någonting jag har gjort och de som jag är helt säker på att jag kommer få. Så det är inte så att det är som en hund. Du kan ju inte ge dem en gotteribit en månad efter de har gjort sin... liksom satt sig ner, för då kommer de inte känna det. Och så fungerar vi också. Jag menar, om jag spiser extra gotter eller chips så kanske ökar sannolikheten med en viss typ av livsstilsrelaterad sjukdom med 2,7%. Alltså jag kan inte förhålla mig för det. Det är långt fram i tiden och det är inte helt säkert att jag får det.
Mm. men kan man... Hur jobbar det där då för oss på något sätt incentivera det eller för att få patienterna, hvis jag kan kalla det för det, eller kunderna eller klienterna eller folka då? Til å gjøre det likevel, hva slags målinstrument eller målenhet bruker dere for at de kan se den der umiddelbare effekten uten at de nødvendigvis kan se den? Hvis du skjønte spørsmålet. Altså, jeg kan,
ja, nu,
min søster, min søster, hun har et sånt måleskjema med hjerter. Hun skal da spise, hun skal ikke spise godteri på 100 dager. Og for hver dag som hun unngår søtsaker, så setter hun opp et hjerte. Og henne har blitt mer avhengig av å få et hjerte og mestringsfølelsen av å få på den, enn av å spise godteri. Og det jeg mener at det er et ganske genialt system for oss å kunne måle noe som du ikke kjenner effekten av før om lenge likevel. Men hvilke system er det dere bruker, eller har du noen slags målinstrument?
Jag tänker absolut att det är lurt att måla och måla i sig kan bli en belöning egentligen. Så det jag tänker och det som jag tror jag liksom ska ge något generellt råd så är det ju att när vi gör livsstilsändring, tänk att det ska vara belönande i sig på kortsiktigt. Alltså gör någonting som kortsiktigt ger belöning. Så, och det finns massa olika måter som man kan göra det på. Men liksom, det första jag skulle säga är att, som är det vanligaste felet, är att man gör att man tänker att... jag måste göra någonting som är slitsamt. Det vill säga om jag gör någonting som gör ont och som är vanskligt, men då är det bra. Då är det positivt. Då är jag på rätt väg. Nu är jag på rätt väg. Och jag tänker liksom alltid helt tvärtom. Gör du någonting som du inte liker så kommer du sluta med det. För det är så vi programmerar. Annars återigen vore jag dum. Så alltså, gör en ändring som ger en omedelbar belöning eller omedelbar positiv effekt med en gång. Då kommer sannolikheten öka för att du kommer göra det. Alltså det är så vi fungerar. Och det är ju det lite du lyfter fram i det här exemplet. När man får en klisterlapp, men då får man omedelbart en belöning för det adfärdet som man önskar.
Mm. Ja, men för det söker jag lite något konkret. Men jag skjønner vad du menar. Så hvis man förbrukar exempel med hvis man är overvektig och trenger att träna mer och spise sundere. Hvor ville du, hvis ett case-exempel, nå kommer jag till dig. Jag är overvektig och har skjønt selv att det här måste göras något. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal angripe det. Jeg synes det jævlig vanskelig. Jeg har prøvd. Får det ikke til. Jeg kommer bare faller tilbake. Hva hadde du gjort?
Ja, först skulle jag nog lite utforska att varför är det viktigt för dig att gå ner i vikt? Alltså, vilka värdier är det i tråd med? Och varför gör jag det ofta? Jo, men då får jag fatt i liksom födelserna. Och det är ju en drivkraft i sig. Så någon som kommer till mig och säger, jo, men det är för att jag faktiskt vill kunna leka med mina barn. Och så liksom uppleva mina barn när de blir äldre. Jag vill leva länge. Super. Då har vi fått tag på varför. För jag tycker många kommer att säga att de vill sluta med snus eller vad det nu än är. Så det är ingen riktig liksom högre värdi eller varför man ska göra det, och då tror jag att man slutar med det. Så att begynna med att få tag i det, för då helt plötsligt så sker det någonting när det är någonting som är viktigt för oss. Sen jobbar jag ofta med det som kallas för minivanor eller tiny habits eller atomic habits som kommer mer och mer. Det vill säga att börja implementera extremt små vanor i vanor som man redan har. Det vill säga att vi ska inte lägga till massa ting, utan vi ska göra någonting som är mellan kanske 30 sekunder till 2 minuter som vi lägger till en vana som vi redan har. Mm. Jag ska pröva att ge ett exempel. Låt säga att varje gång jag tar på mig skorna så ska jag göra 2 push-up. Eller vad det är. Alltså något extremt enkelt så att jag kan klara det. För om vi tänker de här liksom som 2 axlar, så kan vi tänka på en axel så är det motivation och en är vansklighetsgrad. Och visst, någonting är väldigt vanskligt, då tränger vi extremt hög motivation, eller hur? Mm. Och det som många kommer och pratar med mig är, Michel, jag måste få mer motivation, jag måste jobba med motivationen. Och då brukar jag börja på andra hållet, jag brukar starta med vanskelighetsgraden istället för att utföra uppgaven. Det vill säga att vi hela tiden gör det till små atomer av vanor eller mini- eller mikrovanor som det till och med heter. Och så börjar vi där istället. För motivation kommer och går. När ni hörde av er och frågade, ska du vara med på den här podden? Så tänkte jag, yes, fasiken vad kul. Jag får snacka om något som är superspännande och hört om er tidigare. Och så blev man lite smickrad, men det blev kul. Så då var jag liksom supermotiverad. Sen började det närma sig lite, så tänkte jag, fasiken vad kan jag egentligen? Så tittade jag på namnen, det är massa kända människor här. Alltså, jag kommer inte ha någonting att bidra med här. Och så snackade jag lite svensk, de kanske inte ens känner vad jag säger. Ja, då liksom går motivationen ner med en gång. Och så vaknade jag idag, hade sovit lite dåligt. Ja, men motivationen lite lägre. Och sen drack jag en kaffe, då gick motivation. Motivationen kommer och går och kommer ändras hela tiden. Så ska jag förlita mig på viljestyrka, motivation eller disciplin, så kommer det att bli en väldigt skakig resa. Så därför plejer jag att säga, men skapa ting som är belönande i sig. Skapa ting som är extremt små. Starta med ett litet adfärd och därifrån bygger vi. För ofta är det så att man tänker att man ska starta med motivation och sen göra någonting. Men jag tänker tvärtom, vi ska starta med adfärdet och sen kommer motivationen. Så det är väl ett sånt konkret tips som jag brukar jobba med.
Jeg liker det du sier da, og jeg får så mange spørsmål, men jeg må dykke ned. Du bruker ordet vaner, og selv så pleier jeg å skille mellom vaner og rutiner, for jeg mener at vaner de tingene som du gjør som du ikke tenker over, mens rutiner det jo bevisste valg og bevisste handlinger som du faktisk gjør for å få til noe, og noen ganger, eller bevisste valg og handlinger du ikke gidder å gjøre. Jeg gidder ikke å ta 2 push-ups, for eksempel. Og så kommer folk til meg, og så sier de til meg at du må ha ganske gode vaner, fordi at jeg har da drevet veldig mye med trening, og så tror folk at jeg gjør det på vane. Og så sier folk at ja, det klarer ikke jeg, og så prøver jeg da å si at ja, men det ikke noen vane jeg har, det jo en rutine. Jeg vil jo aldri... Jeg tror aldri jeg kan komme til det punktet at jeg hver gang jeg tar på meg skoene, uten å tenke over det, ta 2 push-ups samtidig. Det jo alltid en rutine. Og så sier du liksom vaner, det sånn, skiller du mellom vane og rutine, eller legger du vaner også som ikke automatiserte ting du gjør uten å tenke om det, men også bevisste handlinger?
Jeg skulle absolutt si at det har å gjøre med et automatisert atferd, og det derfor man vil legge den nye tingen, om vi kaller det for en ny rutin eller en ny vane, noe som jeg vil skal bli en vane, inn i en gammel vane som jeg allerede har. Så antingen at man legger noe precis til en vane jeg allerede har, for da blir det som en trigger, en reminder, for, just det, når jeg sitter på kaffetrakten, da gjør jeg dette også.
Eller, ja, da kjenner jeg meg igjen. Ja, det der, men jeg tror det et sjukt viktig poeng da, akkurat det du sier der, sånn, som folk kan huske ikke sant? Fordi at det så mange som gir seg etter en liten periode fordi at jeg har lest i en eller annen artikkel en eller annen bok at ja, etter så mange dager så har det blitt en vane og så vet jeg at vaner det ting de gjør uten å tenke over det og så har de kanskje holdt på i to måneder men de kjenner fortsatt at det, nei, men det å gå ned og ta de to push-upsene det koster masse mental kapasitet jeg kommer til å mislykkes, jeg gir meg og da går man jo glipp av både effekten, men også det du snakker om rundt motivasjon, for jeg synes du sa det jo fint, liksom, motivasjonen den kommer jo og går jo, men den kommer alltid I kjølvannet etter at du har gjort noe. Jeg pleier å si det at ja, inspirasjonen kan du få utenfra, men motivasjon må du skape selv enn du må gjøre, og det jo der den der grunnen til at du, I hvert fall sånn som jeg hører da, grunnen til at du vil ha noe som du I utgangspunktet liker å gjøre, og som belønnet direkte, det jo fordi at det skal være motiverende etter at du har gjort det. Det det som motivasjonen. Belønningen jo motivasjonen, men da må du gjøre noe først, for hvis ikke, så det ikke verdt noe.
Precis. Og jeg tror det veldig lurt å tenke, for vi har jo ekstremt mye vaner, og det alle som kommer til meg mestrer massa ting. Altså, hva det du får til? Hvorfor har det blivit en vane? Hvorfor får du til det? Hvorfor pussar du tänderna två gånger per dag? Vad det som gjør det? Jo, om vi tänker tandborsten hade varit nere I källarborden så hade jag aldrig pussat tänderna. Men jag har ju designat mitt liv så att det är enkelt att pussa tänderna. Och dessutom pussa tänderna tar inte 37 minuter som en träningsökt, eller 63 minuter. Det tar 2 minuter. Ja, men då kan jag fortsätta att göra det. Så jag tror liksom, vilka vanor är det jag har idag? Vad det jag gör som gör att de fungerar? Och kan jag haka till någonting annat till den vanan? Om vi tänker, men jag ska ta mig till jobbet för exempel. Det är ju en vana som jag aldrig har. Så jag tränger egentligen, det enda jag tränger är kanske att skifta lite innehåll I den vanan. Så istället för att ta T-banan så cyklar jag istället. Alltså, då är det en vana som är någonting som jag aldrig gör. Så jag tränger inte att lägga till det. Men jag skiftar innehållet I den vanan eller vad det är jag gör.
Mm. Ja, och så är det, jag syns det är så spännande det här. Då, men jag kallar ju alla de tingene som jag är lite bevisst. For rutine og resten for vaner så finner jeg at det, på en måte, dårlige vaner ofte egentlig dårlige rutiner for det jo sånn at jeg tenker over at jeg skal gå og pusse tennene men ofte så gjør jeg det litt sånn dårlig jeg møtte meg selv I døra jeg skrev en bok her for et år siden og så skrev jeg om dårlige og gode rutiner så jeg finner sånn, ok, nå skal jeg finne noen eksempler på mitt egen hverdag da. Og et av eksemplene jeg kom på da var det tannbørsten For det som du sier, det tar 2 minutter, men jeg tror I fullt alvor jeg pusset tennene I 30 sekunder, og så visste jeg at det var dårlig, men jeg gjorde det likevel. Jeg gjorde det 2 ganger om dagen. Jeg gjorde det dårlig, og det førte til at jeg måtte dra til tannlegen og betale masse penger, fordi at jeg pusset tennene dårlig. Det var en dårlig rutine, som jeg kanskje gjorde litt sånn ubevisst, men det var fortsatt en rutine. Det var ingen vane. Bare det å leke med å være bevisst rundt de tingene som vi gjør hele tiden, da. Vil jo gjøre livsstilsendringer. Passa själv.
Verkligen, och där kan man ju lura på hvordan hade jag kunnat designa mitt liv så att det blev enklare att göra den banan. Jag själv har köpt en eltandborste så den slutar efter 2 minuter. Så jag tränger inte att tänka själv. Ja, du pekar. Precis, så att det är ju hela... Och jag tänker det liksom... För jag tror livsstilsändring blir lätt att det är jag som har en dålig personlighet eller jag är så dålig mänsklig eller jag klarar inte, alla andra är så duktiga så jag tror, visst man klarar av att liksom ta ett steg bort och mer bli en nykärre vetenskapsman eller nykärre vetenskapskvinna och liksom se hvordan har jag egentligen designat mitt liv för att öka sannsynligheten för att göra goda ting, alltså ting som jag vet är viktigt för mig I livet och hvordan har jag gjort det väldigt vanskligt för mig att ta de dåliga valgen. Så om vi går tillbaks till exempel att sluta snusa eller någonting så är det klart, har jag snus hemma Ja, men då förenklar jag ju för mig själv att göra en dålig valg eller göra ett dåligt ad.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Her.
Og så det jo også altså livsstilsendring, i hvert fall slik jeg ser det. Da kan du få skyte meg I knehasene med en pøkk fra Sverige etterpå, du, hvis det her helt feil, da. Men det jo, dette jo, I og med at jeg I hvert fall mener rutiner, så det jo noe som må trenes på. Og som det meste annet, når man skal begynne å lære seg noe man ikke kan, så sannsynligheten ganske stor for at man dårlig I starten, men at man blir bedre etter hvert. Men de fleste, de får jo aldri oppleve den bedre etter hvert delen, fordi de gir seg med det etterlatte inntrykk at jeg dårlig på det livsstilsendringsgreiene, fordi at jeg, ja, det gjorde jeg en uke, og så var det, jeg fikk det ikke til, og så begynte jeg å snuse igjen, vet du, så jeg, det der jeg dårlig på. Men det klart, si meg en ting du blir spesielt god på etter en uke med trening, da. Det jo ingenting.
Men om jag skulle ta det exemplet, nu lyssnade jag lite på er förra tror jag, episod om 16 Weeks of Hell till exempel. Och där förtalte Agnete, hon som var med där, om att hon fick en del övelser som hon inte ens klarade efter ett år. Och då tänkte jag, då är det kanske inte henne det är fel på utan vad det är man gör så att säga, eller vilken typ av övelse det är. Så om någon kommer in till mig och säger, du Michel, nu har jag hållit på en uke här och jag får det inte till. Eller jag har inte fått ett repertoar. Då skulle jag säga, okej, men då gör vi någonting annat. Spinning, du hatar ju spinning. Varför ska du hålla på med spinning? Du kommer sluta med spinning. Gör inte det, för det är inte omedelbart belönande för dig. Sen känner jag såklart att ibland må man göra ting som är vanskligt, inte det. Men jag tror att, okej, men vad är det? När är du I zonen? När är det du mister liksom tid och rom? Okej, ska vi testa att göra någonting som är lite mer kopplat till det?
Mm. Ja, for, men, det sammenligningsgrunnlaget som feil, at vi sammenligner oss med folk som veldig mye lenger ned I løypa enn der vi selv så på en måte man tenker, ja, men nå har jeg holdt på med denne tennisgreiene nå en uke, ja. Men jeg jo fortsatt dårligere enn Bjørn Borg.
Verkligen, jeg tror det ligger kjempemye I det.
Ja. Erfaringen din, for det litt som du sier der, at man... at man, når du begynner med noe lett da, ikke sant, så det jo fristende å tenke at det holder ikke, skal du komme her til mål men jeg skjønner at her det liksom gateway drug at du starter med å ta de to pushupsene når du tapper deg skoene og før du vet ordet av det så merker du at fan, det jeg begynner å se resultater og begynner å bli sterk og jeg har lyst til å kanskje gå på gymmen, jeg har sett folk trene litt benkpress, få opp noe mer vekter til slutt så blir du litt hekta da at, og før du vet ordet av det så du med og løfter I NM liksom
Verkligen. Jag tänker, nej men jag tycker du fångar in extremt fint. Jag tänker det är två delar I det. En är precis som du säger, detta var lätt, detta var göj. Ja men då fortsätter jag med det. Alltså någonting har lav friktion, jag klarar av det, jag mästrar, jag upplever positiva emotioner eller känslor. Ja men då fortsätter jag med det. Jag får ett dopaminkick. Jag får igång hela systemet. Sen tänker jag faktiskt en annan del som man ibland glömmer vad gäller livsstilsändring och som vi ofta jobbar med är ju att också små ändringar ger stor effekt över tid. Så att visst du klarar av att ändra 1% per uke så ger det extremt mycket på ett år. Om man ser för exempel, vi tänker med vikt till exempel. Många som går ner 3% till exempel får en kämpeeffekt på hur länge man lever, livsstilsrelaterade sjukdomar. Men så är vi lite inne på det som Öystein säger. Man tittar på alla andra och ser ut, ja men så ser de ut. Ja, men då måste jag se ut så, annars är det icke nog värt. Så det blir lätt den här svart eller vitt. Antingen så ska jag fasiken ändra allt eller ingenting. Och då är du väldigt lätt att man misslyckas.
Ja, det där men jag har tänkt mycket på det där I det sista. Det kan hända ett tajt exempel, men jag upplever väldigt ofta folk sätter sig mål I horisonten. Liksom och så har de mål I horisonten och så försöker fortälja att ja men oavsett hur länge du löper mot horisonten så vill du aldrig komma fram. Så hvis du skal måle din måloppnåelse I forhold til horisonten, så tror jeg det dømt å mislykkes. Forstå meg rett, jeg liker veldig godt at du har en visjon der fremme som du kan strekke deg etter hele tiden. Men hvis du skal måle deg mot horisonten, så gjør det deg veldig sårbar. Men det du kan gjøre å strekke deg mot horisonten, men du kan snu deg ny og ned og se hvor langt du har kommet. Ikke det litt liksom... kan ikke det være en fin bilde på det I forhold til at, ok, men du vil aldri komme til horisonten, det vil alltid være noen som borte der, men du må snu deg og se bakover.
Det masse ting du sier der som så viktig. Dels så tror jeg at det jätteviktigt å ha den her visionen eller den her verdien, og sen prøve å gjøre mål helt konkreta, det vi kallar for smartmål eller konkreta mål kopplat til det. Om det at jeg vil være en... närvarande förälder till exempel. Ja, men vad betyder det? Då får jag sätta mål, men då ska jag vara med på ishockeyträningen 2 gånger per uke. Och så gör jag det. Och sen tror jag, precis som du säger, så tror jag att det är väldigt lätt att tänka att man glömmer alla de stegen och alla de trinnen man har tagit. Så när det går dåligt, så tänker man, nu är jag nere på bunden, då kan jag drita i allt, vi skiter i detta. Istället för att se, vi pratade ibland om liksom tillbakafall eller återfall. Alltså det är tillbaka steg, men vi är inte nere i bunden än. Så att verkligen se det, för det enda vi vet, det enda vi kan vara helt säkra på, jag har aldrig mött en människa hittills, och det finns ingen forskning som visar det, att man aldrig misslyckas. Och det finns egentligen inga personlighetsträck som säger att de som, så här ser de ut som misslyckas, utan det enda man vet är att visst, jag klarar av att tänka, vad lärde jag mig av detta? Hur ska jag designa livet på en annan måte? Eller hur kan jag träna ännu mer på detta? Så jag tänker hela tiden se på livsändring som en träning eller på någonting. Det som är muskler, ja men det här ska jag träna på, det här ska jag testa ut, och så ska jag samla in data. Är det där gick åt helvete? Ja, men då testar jag det istället.
Men då kommer ju då 10 000 kronors spørsmål då. Ja. Fordi at det veldig ofte så livsstilsendringer noe vi har lyst til å gjøre for å få det bedre på det ene eller på det andre området. Men hvorfor synes vi det da så vanskelig?
Ja, det var spennende å høre av era refleksjoner, eller utifrån, har ni själva prøvet å gjøre den typen av endringer og ikke fått det til? Og hva er det som har gjort at man ikke har klart det da?
Den går for du begynner på, Hanso, mens jeg tenker opp en god unnskyldning her.
Ja, altså, jeg sov i timen her. Det du spurte om hvorfor vi har en tendens til å...
Nei, altså, livsstilsendringer jo noe som vi har lyst til å gjøre for å få det bedre. Enten på det ene eller på det andre området. Det kan være hva som helst. Men det jo den kjennsgjerning at de aller fleste synes at det der jævla vanskelig. Selv om det til det bedre for oss.
Jeg tror det det høres jo arrogant å si, da, men jeg tror at jeg ganske god på akkurat der. Jeg tror jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier, Michelle, rundt det. Og, du satt et godt ord på det. Designe livet ditt slik at det har minst mulig friksjon for å oppnå det du ønsker å oppnå. Og det kan jeg relatere meg til. Og der er jeg nok jeg jo ekstrem på det. Ikke sant? Rommet her, det et fuckings musikkstudio. Ikke sant? Jeg jo ikke profesjonell musiker, men jeg har jævlig lyst til å rymme musikk. Da. Og da må jeg sørge for at jeg har piano der, jeg har en gitar der, jeg har en mikrofon rett foran fjeset mitt, slik at jeg har mulighet til å gjøre det hver eneste gang jeg har et ledesekund, så er det ikke det som stopper meg. Det kun min egen, liksom, min egen tid, da, min egen prioriteringer som setter begrensninger. Og det samme, jeg har bosatt meg et sted, så jeg har gymmen rett over gata. Jeg går i tøffler, bokstavlig talt, for å komme til gymmen, for det viktig for meg. Da. Og når jeg skal flytte nå, madammen skal flytte til Lillestrøm, og da driver jeg jo, jeg driver med det samme der. Da. Vi setter opp, hva må vi ha i huset, hva må jeg ha for at ting skal, for å ha lavest mulig friksjon i livet mitt, slik at jeg kan ha de vanene eller rutinene som viktige for meg, slik at jeg er lykkelig, da. Og når jeg lykkelig, da har jeg også god helse. Så jeg tror at den synden som folk flest gjør, da, at de offrer, at de designer livet sitt for revva, da. De for dårlige på å designe livet sitt. De sier de vil noe, men så der og da så virker det ikke som et stort offer. Og dette en diskusjon har jeg stadig med venner og med familie, også, da, for de mener at jeg for sær. Ja, men du kan ikke være, for jeg er ekstrem da, på at jeg må ha det sånn, for ellers blir det for mye friksjon. At jeg må ha, og det sånn det kan være de villeste, rareste ting da, til de som bygger det huset vårt nå, så vet de hvordan jeg skal ha sånn og sånn med aircondition, sånn, for jeg må ha den temperaturen om natta, for jeg skal sove godt, hvis ikke jeg sover godt, da, for jeg har dårlig helse, jeg er ikke produktiv, jeg skaper ikke verdi, og jeg blir en dårligere person. Da. Så, og det vet alle rundt hvor sær jeg på det, men det tror jeg også er den nøkkelen til suksess. Og så prøver jeg kanskje ikke å si at jeg tror ikke oppskriften er å være ekstremt egen og sær og sånn, men jeg tror folk kanskje bør være litt mer bevisste når de tar større beslutninger. Jeg tror alt for mange bare tar beslutninger om å flytte, for eksempel er det sånn, ja, jeg bare flyttet, for jeg bare gjorde det. Jeg bare bygger, jeg bare gjorde sånn. Ting bare blir, da. I stedet for at man tenker sånn, ok, hvordan blir livet mitt der? Gå jævlig nøye inn, vær vi, ok, jeg må, hvis du liker å gå på ski, da kan du ikke bo på Grønland i Oslo, til eksempel. Ikke sant? Det er nei. For jeg, hvorfor går ikke jeg noe særlig på ski nå? Jeg synes det hyggelig og greit å gå på ski, men det fordi jeg bor feil sted, det for mye friksjon. Jeg må inn på T-banen, surre inn med skisko og gå gjennom alle kebabsjappene for å komme ned der, og så krøke meg og sette 40 minutter sammen med resten av Oslo på vei opp til Frognerseter. Det sier seg selv at og når jeg da har det livet jeg har, så orker jeg ikke det, ikke sant? Jeg kan ikke bruke 1,5 time på frakt av legeme, og da får jeg gått ski 20 minutter, og det gidder jeg ikke, ikke sant? Så der jeg designet livet mitt dårlig. Da. Jeg designet livet mitt dårlig, og derfor får jeg ikke gå på ski. Noe som jeg synes ordentlig. Og det må jeg endre noe med. Nå må man flytte. Det driver vi med nå. Så jeg tror det liksom, det for meg liksom, det var, jeg har ikke vært så bevisst å ordlegge meg på den måten, da. Men jeg kjenner meg veldig igjen i det. Og der jeg nok, jeg tror jeg i all ydmykhet ganske god på det. Og...
Spennende.
Ja, er det Hans Olav pirker borti kanskje hovedproblemet, og det hvordan samfunnet bygd opp, at det så innmari reaktivt, og at man blir, på en måte, hvis ikke man som Hans Olav, da, eller kanskje en hakke mer moderert versjon av Hans Olav, og jeg skal ikke si at han heter Øystein, men jeg føler at jeg kjenner igjen mekanismen han prater om, men hvis man ikke velger på en måte det da, hvis man ikke velger å sette grenser, så begrenser hverdagen og omgivelsen og samfunnet oss innmari gjennom at man blir bare slusa inn i hamsterhjulet og blir en konsekvens av omgivelsene eller et offer for den situasjonen man står i.
Det här är så himla viktigt att ha med sig hela tiden, tänker jag. Så vilka typer av omgivelser har jag? Och hvordan löste vi rökingfrågan till exempel? Att folk slutade röka. Vi införde ett förbud till exempel. Istället för att alla skulle gå och jobba med sin viljestyrka och disciplin och motivation och sluta röka kurs. Ja, men då inför vi ett rökeförbud, så var det löst. För man löser omgivelsen istället. Så jag tänker det är liksom superviktigt. Jag menar, är jag spelavhängig så kanske jag inte ska bo i Las Vegas. Alltså, det är en omgivelse som gör att jag hela tiden måste förlita mig på min viljestyrka och disciplin. Så istället så här, ja, men då fjärnar jag mig från den omgivelsen, så kommer det vara ganska mycket enklare att göra den livsstilsändringen som jag önskar. Sen tycker jag ytterligare en del som jag tycker är viktigt att ha med sig och som jag tycker jag ofta möter är också att folk med livsstilsändring så finns det någon slags uppfattning om att folk icke prövar nock eller de inte har det nock mot sig eller de bara slutar. Och för mig, jag har mött så många människor som är liksom, ja, men man har 3 barn och en sjuk mamma. Och så känner man sig som världens dummaste för man inte klarar av att få till liksom, kosthållet och träningen på bästa måte. Nej, det är ju för att dina värderingar, det finns andra saker i ditt liv som är viktigare akkurat nu i ditt liv. Så liksom, jag tycker också man kan ha den liksom, cellmedföljelsen eller liksom, okej, akkurat nu så kommer jag inte klara av ens att designa mitt liv så, för att det finns annat i mitt liv som är viktigare. Och det är väldigt lätt, och det är också en bias som vi har hela tiden. Vi ser när det är någonting som jag gör fel, om jag kommer sent till exempel till jobbet eller så, ja, men då var det ju för att T-banan var sen. Men om en kollega kommer sen så tänker jag, men det är lite för att den är lat. Det är liksom en personlighetsträck här. Så det är väldigt lätt när man ser folk att man faktiskt inte ser från deras perspektiv eller varifrån kommer de.
Ja, det är lurt. Men okej, men har du någon tips till hur man kan göra disse valgene här sån enklare, hur man kan designa livet sitt enklare, hur man måste lättare kan göra till en rutine i vanorna?
Jag skulle liksom, Kurt Levin prata om detta allerede på, tror jag, liksom starten av 90-talet, som är en känd psykolog. Han pratar om att när vi gör en ändring så finns det alltid, det är som en fjäder, alltså en väkt och en motväkt hela tiden. Så hela tiden, och vem som vinner är ju liksom, klarar jag av att reducera de här tingen som gör att jag inte ändrar, eller klarar av att lägga till de här sakerna som gör att jag faktiskt får till ändringen. Så jag tror liksom att återigen bli bevisst över varför sker inte de här ändringarna. Vad är det för ting jag tränger att plocka bort eller lägga till för att få det att ske? Jag tror också det, jag liksom går tillbaka till det jag sa upprinnelig. Vi människor är programmerade för fjärna obehag, det vill säga att vi tar hellre en paracett istället för att ta en vitamin, för vitamin kommer sen. Så hela tiden fundera på vad är det jag tränger för, vad kan jag göra för enkelt för att få en omedelbar belöning. Så jag skulle hela tiden gå tillbaka till det egentligen och starta där. Vad mer kan man göra?
Ett spörsmål som jag tog, jag hade någon år hvor jag på måte jobbade lite med jag kallade det för utveckling, ja, men det gick ju på detta. Och då hade jag spörsmål som jag ställt mig själv många gånger, var två ting. Det ena var ju, hur har du lust att känna dig om 2 timmar? Vad har du lust att føle på om 2 timmar? Då står det ju mellan valget mellan mestring och den godfølelsen genom att trosse dørstokken och på skuffelse. Och hvis du väljer på något att skuffa dig selv om 2 timmar, så ligger en liten belöning där, så om 5 minuter, men om 2 timmar så är det skuffelse. Och på den andra sidan så hade jag liksom det blir jo litt skuffelse da, skuffelse av å gjøre jobben, men da får du en belønning om to timer, og den kommer til å vare lenge. Så det var liksom det ene, hvordan du har lyst til å føle deg om to timer, og det andre var jo hvordan det den du har lyst til å være, skal gjøre det du har i ferd med å gjøre. Precis. Og det et jævlig godt spørsmål, synes jeg, i forhold til å få syretestet hvorfor. Du begynte jo med hvorfor skal vi gjøre dette? Da får du syretestet hvorfor hele tiden. Og da det veldig lett å, hvis da årsakene dine sterke, jeg tror jo hvis det, for min egen del så var det grunnen, hovedgrunnen var at jeg hadde lyst til å være en bedre pappa. Jeg hadde lyst til å ha mer tid sammen med ungene mine, så da, og det var jo sånn, jeg kjente det i kroppen, da var det jævlig lett. Så jeg på en måte, jeg brukte de to spørsmålene, og så etter hvert som det kanskje ble mer en sånn, det ble ikke automatisert, men det var i hvert fall en rutine jeg tok lettere og lettere på, så måtte jeg begynne å planlegge. Nå var jeg jævlig nøye på å planlegge for å ikke bruke viljestyrke eller disiplin. Da. Jeg synes det var så mye lettere å, hvis jeg fikk planlagt det jeg skulle gjøre, og bare fulgte planen, så fjernet jeg veldig mye sånn der friksjon, da, som Hans Olav kaller det, bare sånn, ok, men det det jeg skal gjøre, og så gjorde jeg det. Så bare sjekket jeg av, og så fikk jeg, da fikk jeg jo mestringsfølelse av å kunne krysse av ting jeg hadde gjort i tillegg. Da.
Verkligen.
Jeg synes det interessant og gøy å høre at det en profesjonell psykolog som har studert faget, som egentlig basically med litt andre ord beskriver kongemetoden din. Det er jo litt det, at, som jeg tror, jeg mener den en ganske god referanse her hvis man har lyst til å gjøre livsstilsendringer, og det jo digg å få det bekreftet av fagfolk. Så, og så synes jeg det var kul, det var kjempebra prat, Michelle. Vi må jo ha deg på igjen. Det var bra, og så det deilig å få bekreftet at det å være litt ekstrem på å ville designe livet sitt friksjonsfritt, det er ikke nødvendigvis noe negativt, man litt sær, men det, jeg tror at de positive effektene er utveier, da. Det tør jeg helt fint, jeg kan leve med å være litt sær.
Og så sa du noe veldig spennende som jeg vil at lytterne skal ta med seg, det at hvis man ikke mestrer, så ikke tenk at du mislykket eller ikke sterk nok, altså, fordi det så mange ting rundt et sånt resultat som du ikke kan styre, og hvis det så mye som skjer i livet ditt, ok, men kanskje må du få rydda unna det da, før du tar tak, for det å drive med utvikling, det krever jo ekstra ressurser. Men hvis du bruker opp alle ressursene dine på alt annet, ja, men da har du ingen ressurser igjen å putte til den potten, og da kommer du til å ende opp sliten. Så ikke vær for streng med deg selv, jeg synes det var et jævlig godt poeng.
Och jag tycker, om jag får säga en sista råd, så finns det forskning just på det du säger. En som heter Baumeister har forskat just på det, att vi har det som en, vad ska vi säga, en kopp med så här mycket viljestyrka eller så här mycket valg kan jag ta på en dag. Så har man kämpemycket annat som man måste göra, eller lämna barn, försöka få ting att fungera i vardagen, ja, men då har du brukt upp det. Så många klarar av att göra goda rutiner fram till klockan 19.30 på kvällen. För sen har jag liksom brukt upp, så sen orkar jag inte vara snäll med min kona eller spisa sunt, så att säga. För då har jag brukt upp allt det. Så ett tips är att liksom pröva att ta lite större valg, eller pröva att vara lite snäll med dig själv, eller till exempel, alltså välj bra folk runt dig, fina vänner, så kommer det gå enkelt, för de har goda adfärd, så haka på dem istället.
Ja, eller lägg dig tidlig då, så är det nydigt. Det.
Ja, det är spännande.
Lägg dig med ungarna.
Och så sista ting bara som du sa, som är viktigt att huska, det är marginal gains, alltså att det där göra små ting, compounding effekten av 1% idag var förbaskad dag i resten av livet, då kommer du att flytta fjäll, alltså. Och vi människor har en tendens att övervärdera extremt vad vi klarar att göra i morgon, men vi har en tendens att bara grovt undervärdera vad vi klarar att få till på 5 år. Och det tror jag är den compounding-effekten där, alltså, som gör
superviktigt. Ja, det är bra att du var här.
Ja, ja, tack för tiden, och så kommer vi att ringa upp igen, alltså, det luktar jag lång väg. Så snackas vi. Ha det bra, boys.
Tjup, ha det bra. Hej då. What a wonderful world.
Dagar. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.